Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Ja, god morgon, varmt välkomna till DTV och Börsmorgon. Klockan är 8.45. Det är fredagen den 26 april och vi har haft en maxad morgon. Vi har sänt här sedan 6:50. Ulf Pettersson är med oss och Nike naturligtvis.
Och vi ska summera morgonen och alla rapporter alldeles strax. Men jag tänker att vi direkt ska börja i en vd-intervju. Den tyska lastbilsjätten Traton som ju äger svenska Scania redovisar ett justerat rörelseresultat på 1,1 miljard euro i första kvartalet. Rapporterat rörelseresultat blev drygt 1 miljard euro och omsättningen kom in på knappt 12 miljarder. Vd Christian Levin är med oss nu. Välkommen till Börsmorgon. Jag vill faktiskt börja i Scania. Där ser vi ett rekordresultat i första kvartalet. Justerat rörelseresultat steg till 8 miljarder kronor från 6,2 miljarder för ett år sedan. Vad är det som ligger bakom den här starka utvecklingen?
Ja, det är ju en fantastisk prestation från Scania-organisationen naturligtvis som ligger bakom. Vi gör det bästa rörelseresultatet någonsin. Jag skulle säga att det som ligger bakom är framför allt att vi har fått ordning på våra flöden. Vi har kämpat länge med problem i våra leveransled med våra upprampningar. Men nu flödar fordonen igenom som de ska. De kommer snabbt till kunderna. Och ovanpå det så ser vi ju bra orderingång. Så det finns ett enormt intresse för vår nya så kallade superdrivlinan. Vår senaste lastbilsgeneration. Och det kommer också ut i marknadsandelar. Där vi ju växer kraftigt både i Europa och Latinamerika. Våra viktigaste områden. Mm. Så att ett superfint kvartal måste jag säga.
Ja, nej, men och orderingången ökar ju alltså med 7% under kvartalet, över 20 000 enheter och försäljningen då steg också med 17%. Det här samtidigt som vi ju ser och pratar om en vikande efterfrågan på viktiga marknader. Är det just varumärket Scania som levererar helt enkelt?
Vi har ju en ganska bra marknadsmix då, så att så många gånger förut så den här kombinationen av väldigt stora i Europa och i Latinamerika är väldigt bra för oss. Och just nu är det ju lite lugnare på marknaden i Europa, även om jag tycker vi håller upp väldigt bra då och tar marknadsandelar. Men totalmarknaden går ju ner i Europa och samtidigt så växer vi så det knakar i hela Latinamerika, Mexiko och framförallt i Brasilien då, där vi nu är uppe på marknadsandelar som vi inte har sett på många, många år. Så att den så att säga, marknadsmixen är fördelaktigt. Sen är det klart att vi gärna vill tro att det också är för att vi presterar väldigt bra mot kund. Vi var ju otroligt stolta här i veckan av att vinna The Green Truck Award som är den mest prestigefyllda priset i vår bransch. Där våran lastbil, då, våran superlastbil, inte bara vinner i bränsleförbrukning utan den visar sig också vara lättast och ha högst snitthastighet. Alla de här tre parametrarna är sånt som gör att kunderna blir mer lönsamma i sin operation och det är precis det vår bransch handlar om. Och liksom erbjuda bäst totalkostnad och högsta tillgänglighet. Och det är klart att det hjälper vare sig marknaden är stark eller svag.
Och alla gör ju lite olika. En del drar ju ner lite på produktionen för att kunna hantera vikande efterfrågan. Sist var ju du inne på att ni snarare skulle accelerera upp. Är det fortfarande, ja. Det kanske är så att ni måste göra det för att kunna leverera på den här orderboken, eller hur ser det ut?
Ja, men du har helt rätt. Alltså vi har accelererat upp det. Så att sen i januari så går vi på högre produktionstakt både i Europa och i Latinamerika. Det är ju inte bra. Det låter bra att ha en stor orderbok, men det är ju i grunden inte positivt. Vi vill ha korta leveranstider till våra kunder så att de kan få produktionskapacitet i sin operation när de behöver det. Men, så att vi har fortfarande en stor orderbok som vi behöver beta av. Och det är naturligtvis delvis det man ser i våra siffror. Men det betyder också, vilket är väldigt positivt, att just nu finns liksom ingen anledning att takta ner eller att liksom minska organisationen. Utan vi fortsätter att gå för fullt. Och sen får vi se vad som händer i andra halvåret. Var landar Europamarknaden till exempel, som är otroligt viktigt för Scania då?
Och om vi blickar lite bredare, väldigt bra siffror även för Traton. Men är det så att liksom i de olika varumärkena, finns det några utmaningar någonstans eller går det bra över hela linjen?
Nej, ja, det går bra. Det går bättre över hela linjen. Det finns massor med utmaningar. Det här är ju ett nybygge som vi håller på att kämpa med såklart och har gjort ganska länge nu. Men det som är så himla skönt är ju att se att det blir bättre överallt då. Men tar du kort de olika varumärkena så MAN har ju, tycker jag vi visade förra året för första gången någonsin, att de kan prestera och göra åtminstone en normal rörelsemarginal. Och det fortsätter ju och ytterligare bättre i första kvartalet trots ganska stora bekymmer med utleveranser och rätt små volymer. Navistar, som ju uteslutande jobbar i Nordamerika, där marknaden har faktiskt planat ut och kanske till och med gått ner en del, presterar också okej. Vi har lite inkörningsproblem med en ny bussgeneration och vi har också där en del leverantörer som strular med oss. Men det underliggande resultatet och organisationens sätt att jobba i hela tiden bättre och bättre. Och sen har vi vårt minsta varumärke, Volkswagens lastbilar i Latinamerika, som går otroligt starkt och som också rider på den här vågen som vi gör med en stark marknad i Latinamerika. Så att över hela linjen så det du ser i Traitons resultat, det är inte bara Scania, utan det är också en förbättring över alla våra varumärken. Och det man inte får glömma bort i det här också är att det här är också tack vare att vi jobbar mycket bättre tillsammans. Så att vi liksom alla kan dra nytta av godbitarna som finns i alla våra varumärken. Och det är klart att det är väldigt mycket Scania som bygger ett starkt Traiton. Och det har inte varit fallet tidigare och det är jag väldigt, väldigt glad över att vi har kommit hit. För det är bra för Scania också.
Till sist vill jag bara säga stort tack Christian Levin för att vara med denna morgon. Ja, det här var ju onekligen ett starkt kvartal både för Scania men också för Traton som helhet. Det här är ju också den aktie som har gått bäst av storbolagen jämte Saab.
Ja, det var ju... Och det blev ju en islossning här sista rapporterna, egentligen sista två rapporterna, det fortsätter ju i den här också. Det var ju ett bolag som var väldigt, väldigt lågt värderat och helt liksom bortsett från marknaden egentligen, så har det nu verkligen vänt här. Och det är ju ett jättestarkt resultat, som tar vi Scania-delen då som ingår i, det är inte, ja, det är ju Traton som är noterad, men tar vi Scania för att det är svenskt och av intresse i det, så är det ju en vinstökning på 22% det här kvartalet och en förbättrad rörelsemarginal. Och slår ju Volvo i så mått och liksom 14,5% justerad rörelsemarknad. Det ser jättebra för Scania och det gäller ju även Traton då, som slår förväntningarna dramatiskt här. Sen vet jag inte hur aktien kommer reagera på det, för den har ju gått lite som en skållad råtta sista tiden. Men det är bra, de har liksom fått i ordning det här komplicerade bygget som de har och lyckas leverera rejäla vinstökningar nu.
Ska vi alldeles strax bjuda in nästa vd som står på tur, men om vi bara kort försöker summera morgonen lite. Starkt från Thule, starkt från Saab också.
Saab är bra, det är det bolaget som höjer sin prognos, omsättningsprognos för året här. Jag tycker Medicare också gör en bra resultat. Särskilt i förhållande till kursutvecklingen. Sen så finns det lite svagare. Vi har inte pratat om Mildef som är också i försvarsrelaterat, som redovisar en rejäl orderingångsnedgång och kraftigt fallande resultat. Så det är lite blandat. Jag tycker SKF, som var väl en av de första här, också var lite, det är ungefär i linje med förväntningarna, men kanske lite svagare så här framtiden. Och så ska det bli spännande att se Hexatronic som verkligen har kommit ner, rasat. Men sen så har den stigit lite grann mot slutet här. Där är väl vd... Resultatet är sämre än väntat, skulle jag säga, vad jag förväntade mig. Sen så är det dessutom lite försiktiga utsikter framöver om när vändningen kan komma.
Mycket som vi ska grotta ner oss i alldeles strax. Men först ska vi fördjupa oss lite i konsument, Pontus.
Ja, det gör vi. Konsument inom fritidsprodukter, Thule, som ni känner till. Ett rörelseresultat, 412 miljoner kronor första kvartalet. Ungefär i linje med förväntningarna, även nettoomsättningen på 2,4 miljarder. Ganska exakt enligt analytikernas förväntningar. Mattias Ankarberg, vd, är med oss. Mattias, något enklare jämförelse kvartal för Thule nu. Jag noterar en organisk tillväxt som är tillbaka, plus 8%. Betyder det att du är nöjd med kvartalet också?
Ja, men jag tycker vi har ett bra första kvartal. Det är bra tillväxt som du säger med 8% och rörelseresultatet ökar lika mycket ungefär. Det är fortfarande en tuff marknad där ute och då är det kul att se att vi växer, vi har bra lönsamhet och framförallt att våra nya produkter tas emot så fint och bidrar till tillväxten.
Apropå marknaden, vi börjar lära oss nu att det är en lite tudelad marknad för er. Så har det inte varit tidigare där cykeldelen går ganska starkt, men fortfarande husbil, husvagnsmarknaden är tuff. Jag tror det var negativ tillväxt där på 5%. Kommer det här fortsätta? Hur ser du en vändning i den svagare marknaden? Hur ser du framåt?
Ja, men det stämmer och marknadstrenderna vänder inte så snabbt. Vi har ungefär samma trender vi har haft under de två senaste kvartalen nu, även i det här kvartalet. Och vi tror att det fortsätter. Generellt är konsumenter och återförsäljare ganska återhållsamma. Men under det är det precis som du säger, cykelsegmentet går mycket bättre för oss som vi gjort tidigare. Och det ökar ännu lite mer än vi gjorde under hösten, vilket är väldigt kul. Medan det vi kallar för RV products, husvagnar och husbilsrelaterade produkter, minskar inte lika mycket som det gjorde under hösten. Så också det är lite bättre. Men trenderna är de samma och vi ser att de kommer fortsätta åtminstone något kvartal till.
När du pratar om förbättring och minskning i de olika produktområdena, är det, och det har ju varit ett problem här under ett ganska bra tag då med pandemin och sådär, att ibland var det alldeles för lite varor och, då liksom, och sen så var det alldeles för mycket varor. Hur, den underliggande efterfrågan jämfört med den efterfrågan du ser, i, liksom, det finns ju ett led där emellan, hur går det med den? Är det i balans i så att säga, marknaden nu, både eller lagernivå och sådär?
Det skiljer sig lite mellan olika produktkategorier som du är inne på och såklart även olika länder. Men om man tar det som är stort för oss, det allra största är ju cykelrelaterad försäljning för Thule. Och där ser vi att även om cykelhandeln har det tufft och generellt har fortfarande alldeles för mycket lager. Och det kan man läsa och se från andra noterade cykelrelaterade bolag. Så i vårt segment, premiumsegmentet, där är lagren hälsosamma igen. Definitivt så i Europa och snart där kan jag väl säga i Nordamerika. De stora är där också i Nordamerika.
Du har ju varit ganska tydlig i din vd-strategi. Du är hyfsat ny på posten att en viktig utmaning för er, det är mer försäljning till trogna Thule-kunder av fler Thule-produkter. Hur går det med det? Mäter ni det här? Och vad är nyckeln för att verkligen lyckas med det? Det låter ju intressant och spännande.
Nej, men det stämmer. Vi har ju ett starkt varumärke och många kunder, ska jag nästan kalla, är fans till Thule. Tycker verkligen om våra produkter. Men ganska få av våra kunder känner till som bredden av vårt utbud och till och med många av våra stora kategorier. Så där kan vi göra mer och det jobbar vi långsiktigt med. Vi har börjat göra mer aktivering och synas mer i media och PR bland annat. Och vi jobbar också digitalt mer själva på att göra det. Och ett led i det är också att finnas digitalt på fler marknader. Vi öppnade två nya länder för försäljning på Thule.com under förra kvartalet och vi öppnar en ny marknad det här kvartalet i Tjeckien i första kvartalet i år.
Vi har frågat vd:arna det här kvartalet hur de ser på EU. Vi har ett EU-val, hård konkurrens från USA och Kina som är ganska mycket mer nationalistiska. Det är en viktig fråga även för Thule faktiskt. Du får gärna fatta det kort, vi måste bevaka börsöppningen. Vad är din syn på EU i konkurrensen mot de andra världsdelarna?
Ja, men vi har kanske en lite annan position. För vi som en premiumaktör så väljer vi att positionera oss med premiumservice mot våra kunder. Eftersom Europa är en så stor marknad för oss, största delen av Thule, så har vi också mycket produktion redan på plats redan idag i Europa. Och det har ju vi haft nytta av under pandemin och även nu under nedgången. Så vi ser att Europa fortfarande är viktigt och starkt för oss och fungerar bra.
Mattias, stort tack för att du var med i DTV Börsmorgon, kommenterade Thules rapport. Klockan har nästan slagit 9. 3, 2, 1. Börsen är öppen.
Ja, man vill inte vänta många sekunder på Stockholmsbörsen som öppnar. Och vi tittar på storbolagslistan. Först så ser vi att Electrolux ligger i toppen och stiger omkring 5%, närmare 5%. De rapporterade ju mindre förlust än väntat nu på morgonen. Och där har även vd Jonas Samuelsson meddelat att han kommer lämna posten vid årsskiftet. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi att även Kinnevik och Sinch stiger över 2%. I botten däremot så hittar vi SCA som har rapporterat nu på morgonen. De backar 2,7%. Skogsbolaget hade sämre omsättning och rörelseresultat än befarat, men höll uppe marginalen. Och vi ser att även sektorkollegan Holmen tappar 2%. Deras resultat var däremot sjönk mindre än befarat. Tittar vi vidare så ser vi att även Hexagon backar närmare 2%. De ökade ju omsättningen och resultatet, men rapporterade något under förväntan. Går vi vidare så Saab stiger 3,5% på sin rapport. De hade ju högre resultat än väntat och höjer försäljningsprognosen. Och rekordresultat för Scania. Tyska ägaren Traton ökade omsättningen och resultatet på helheten också. Och vi ser Tratons aktie stiger 7,8%. Och lägre omsättning men högre marginal för SKF som därmed får högre resultat än väntat. Men där har vi inget avslut ännu så får vi avvakta lite. Men det ser ut att bli en rejäl uppgång för SKF. Och när vi ändå är på Sveriges framsida, Latour ökar substansvärdet men omsättningen minskar. Och aktien stiger 1,5%. Medicover upp 6%. Efter att de rapporterat resultat och omsättning över förväntan. Spel- och bettingbolaget Betsson levererar en klart högre vinst än väntat. Och aktien den stiger 11% precis vid börsöppningen. Fastighetsbolaget Diös förväntningsresultat sjönk men intäkterna var något högre än i fjol. Går vi vidare till Bos så var det ett förlustkvartal där trots att omsättningsökning så nådde de inte upp till förväntningarna. Och Bos aktie backar 2%. Större fall ser det ut att bli i Hexatronic där vi inte har något avslut ännu, men kan säga att fiberkabelbolaget halverade resultatet. Och minskad orderingång och resultat för Mildef där vi inte heller har något avslut ännu. Cloetta däremot, de stiger 3%. De hade ju något högre resultat och omsättning. Men i stort, Stockholmsbörsen är lite småmunter och stiger 0,5%.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Stort tack för den genomgången. Ganska stora kursrörelser som vi noterar i de noterade bolagen. En spännande fråga är ju förstås om de är motiverade alla. RAS i Hexatronic, RAS i Mildef som du har noterat.
Ja.
Upp för SKF, upp för Saab. Saab väntat. SKF kanske inte var lika solklart.
Nej, men det är ju den här omstruktureringsposten. Då justerat för den så är den ju lite bättre än väntat. Aktien har inte rusat, men jag trodde nog att det här... Tycker man, jag har sett ändå att när rörelsemarginalen tappar year on year så brukar det bli lite svag reaktion. Men den är upp nu en 4-5% här. Så ja, det är bra. Det har väl att göra med att det är ju ett sånt här drygt 10 gånger vinsten och det är klart att då är det mindre känsligt för grejen i rapporten än om det är ett P20, 25, 30 bolag. Annars att Saab är mest handlat idag, klart mest handlat och stiger 2%, det tycker jag är rimligt på det som har hänt. Och sen Betsson, vi pratade om det var ju verkligen slog förväntningarna och positiva utsikter för Q2. Så det är också rimligt tycker jag. Börsen är upp 0,5%, så det blev inte de här 0,8 som terminen inriktade utan 0,5 snarare.
Ska vi säga någonting om Electrolux också som ju är dagens vinnare på storbolagslistan, stiger ju över 5%. Det var ju inte så bra, men det var ju bättre än vad man hade väntat sig. Vi får ju också veta att vd ska lämna. Är det motiverat? fått en kursuppgång baserat på den här rapporten?
Det är ju en aktie som är riktigt nedkörd här. Mm. Den har ju inte gjort någon slags sån här halvårsrally som mycket annat har gjort. Förlusten är 700 mot förväntat 800, det hjälper till. Sen så säger Jonas Samuelsson här att den här jobbiga USA-marknaden, USA går då med förlust på 1,2 miljarder idag, övriga delar tjänar pengar. Europa tjänar för dåligt med pengar, men tjänar ändå pengar. Sydamerika tjänar bra med pengar och ökar vinsten rejält. Att USA-marknaden nu, den här kraftiga prispressen som har varit och mycket marknadsföring, ska då minska kommande kvartal. Och det är klart, det är väl det man vill se, att det liksom ändå kan vända lite. Det är nog det plus att den är lågt alltså rejält nedkörd aktien som gör att den stiger en del idag.
Medicover kan vi säga något ord om också. Notera, vi har pratat om dem, vi intervjuade vdn här tidigare. Plus 6-7% på den rapporten.
Tog sig emot mycket bättre än förra gången, slår förväntningar. Sen så tycker jag det är upplyften också att man håller i sin prognos här på 350 miljoner euro i EBITDA-vinst 2025. Och tiden går ju snabbt, så snart är vi där och då är det ju lågt värderat så att säga, i förhållande till den tillväxt de har i alla fall. Så, ja, det är ju en sån där aktie som kan röra sig också. Vi har varit öppna i 5 minuter. Och det finns många minuter kvar av den här börsdagen.
Ett annat bolag som har släppt siffror är ju Boozt. Vi har berört dem lite, Nika, men vi ska prata mer om dem.
Ja, vi ska fördjupa oss i den rapporten. Aktien handlas försiktigt ner. Det var ju en rapport som inte levde upp till förväntningarna. Man redovisar en rörelseförlust på 3 miljoner kronor under första kvartalet. Där hade analytiker räknat med en rörelsevinst på över 12 miljoner och samtidigt så redovisar man en omsättningsökning på 6% på årsbasis. CFO Sandra Gadd, välkommen till sändning. Vad är det som gör att förlusten ökar?
Tittar vi på kvartalet överallt så växer vi ju 6%. Vi har faktiskt en förbättring av det justerade rörelseresultatet. Så det som gör att den icke-justerade rörelseresultatet, det är bedömning av framtida incitamentsprogram. Så tittar vi på liksom kvartalet så här i stort, så var januari en svag månad. Och det beror på vad vi tror, att vi kom in väldigt starkt i december. Och vi tror liksom, på grund av hur kunden har det, att det är liksom tryggt och ganska hårt i deras plånböcker, så kanske våra trognaste kunder gjorde sina stora inköp i december och höll tillbaka lite i januari. Februari och mars var betydligt bättre och där har vi bra traction. Vi ser generellt att det är den svenska kunden och de norska kunderna som verkligen kämpar och liksom är priskänsliga. Till exempel ser vi att de svenska kunderna har varit mer attraherade av Booztlet, som är vår outlet, än Boozt.com. Däremot Finland presterar bra. Så beauty, som det är kanske lite mer så need to have, the nice to have, går superbra. Sportkategorin också. Medan mens fashion har varit en kategori som kanske haft det tuffast. Och det är lite de rörelserna vi brukar se i den här typen av miljö där kunderna har det svårt. Man håller tillbaka lite mer. Och det påverkas också av vädret, för det är lite så, hur stereotypt det än må låta, att männen handlar när det är säsong. Så de här effekterna vi har haft av att påsken ligger tidigare i år, vilket påverkas negativt, att vädret varit ganska dåligt ur ett vår, när man ska sälja vårklädesperspektiv, det gör att de har, männen har hållit igen mer.
Och ni har ju spått en förbättrad lönsamhet för 2024 och jag ser att ni bibehåller era prognoser. Tolkar det då som att du är fast i den här övertygelsen om att det kommer att bli bättre?
Nej, men när vi satte vår prognos för hela året så visste vi hur januari såg ut, så allting liksom inräknat i det. Vi jobbar ju väldigt mycket mot vårt långsiktiga mål att hitta den här och komma till 10% justerat rörelseresultat om 5 år. Det är liksom ingenting som ändras i ett litet kvartal som Q1 som påverkar det. Alla goda KPI:er går åt rätt håll. Folk handlar mer och mer i mer än en kategori, vilket är viktigt. Och orderbärdet fortsätter öka som det faktiskt har gjort under många kvartal de senaste 3 åren. Vad vi också annonserade igår kväll är att vi har hittat ett sätt att vara kvar på vår existerande lager, vårt lager Ängelholm, bygga ut det på ett mycket mer kapitaleffektivt sätt. Så att då, vi förväntar investera 500 miljoner under 2025-2027 och samtidigt öka kapaciteten med 50%. Och det gör att alltså, vi förväntar oss kunna vara kvar där med de modifikationerna och tillbyggnader vi gör upp till en omsättning på 15, upp till 15 miljarder, vilket ju är i runda slängar dubbelt så mycket som vi omsatte förra året. Mm.
Men en fråga som jag vet att vi kanske har pratat om tidigare, men just det här, hur ser du på tillväxt versus vinst? Tänk att vinst är viktigt i det här läget, samtidigt som jag vet att ni jobbar på att fortsätta ta marknadsandelar.
Ja, men de hänger ihop och vi har ju, liksom, vi har ju en princip som säger hur mycket en ny kund får kosta. Och den har vi haft, den principen har vi haft i alla tider. Och liksom, så vi fortsätter göra det vi gör. Vi ser att våra lojala kunder, de fortsätter handla i flera kategorier. Då återkommer de oftare, de handlar mer. Så att vi fortsätter bara göra vad vi kan. Och liksom, de hänger ihop, både tillväxt och lönsamhet hänger ihop. Så vi säger inte ena kvartal att nu satsar vi på det ena, nu satsar vi på det andra, utan det är liksom en långsiktig strategi och plan, och den har vi hållit fast i många år och det fortsätter vi göra.
Till sist då, jag vet inte om jag hårdrar nu, men kan man säga det som att det här kvartalet dels påverkades av en stark Black Friday och att ni hade en väldigt bra försäljning i december, och samtidigt negativt av att påsken inföll och att kunder därför inte handlade lika mycket. För andra sidan tänker jag att man är hemma mer och därför har möjlighet att shoppa mer.
Ja, men påske, jag förstår att den är lite svår att tolka, men om du tittar på de flesta retailers och många som har kommenterat, så är ju påsken ofta en dålig helg för retail av någon anledning, även om jag förstår att man är hemma. Men så är det. Men januari påverkade, som du sa, negativt, kanske lite av våra existerande kunder har shoppat mycket i december. Vi hade då påsken, det sena vädret påverkar negativt, och sen fanns det inte lika mycket kampanjvaror ute som vi hade hoppats på. Och hade vi haft liksom lite extra av de här kampanjvarorna, det är det som gör att vi kan pressa upp de här i ett väldigt tungt kvartal som Q1 ofta är, och med väldigt ännu mer priskänsliga kunder. Om man har de här kampanjvarorna så kan man liksom få fram de där extra procentökningarna i nettomsättningstillväxten, och den var inte riktigt där helt enkelt.
Stort tack Sandra Gadd för att du gästade Börsmorgon denna morgon. Ja, aktien handlas ju ner svagt, men det är inte något jättestort ras. Och Sandra Gadd är ju inne på här att både tillväxt och vinst är viktigt, att man inte prioriterar ena framför andra.
Nej, så är det ju. Och det som jag tycker man kanske kan med sig, dels är ett litet kvartal. Man behåller sina prognoser för 2024, och detta kvartalet är inte någon stor avvikelse mot vad man ska göra 2024 heller. Man har liksom en omsättningstillväxt på 6%, man har en justerad rörelsemarginal i linje med första kvartalet 23, så det är liksom, det är inget som sticker ut som gör att man börjar fundera på vad är det liksom lite väl optimistiskt att hålla kvar vid prognosen. Och det är inte heller så att man redan nu behöver höja någon slags prognos, för den är, jag tycker Q1 är ungefär vad man kan liksom se till deras egna förväntningar på något sätt.
Mm. Och det är ju många rapporter som har kommit, några som vi inte riktigt har hunnit prata om. Och så kommer det ju även andra nyheter. Ska jag chocka er alla med. Kambi har ingått ett nytt sportboksavtal i USA. Och man ska alltså tillhandahålla sportbok till Choctaw Nations spelenheter. Jag vet inte hur stort det här är, men jag tänker att det ändå är viktigt för Kambi att få nya avtal.
Ja, det är viktigt, för det har varit lite si och så med det där ibland, och de har till och med tappat. Nu ser jag att aktien är upp 4% här idag, så det är liksom inte något jätterally så, men det är ändå en positiv respons på den nyheten.
Ja, vi har siffror från också som vi inte har hunnit prata om så mycket. Cloetta tillverkar som alla vet konfektyr, snacks och så vidare. Vi såg också att aktien gick upp på rapporten som visade ett rörelseresultat på 193 miljoner kronor. Vi hade estimat från Pinpoint då, som sammanställer investerares bidrag, och då slog det de siffrorna, nettomsättning på 2,1 miljarder kronor. Vi har med oss Henri de Sauvage Nolting, vd i Cloetta här, som sitter kvar till 1 september. Sen slutar han, men det ska vi inte prata om nu. Nu ska vi prata om första kvartalet. Noterar Henri en tillväxt organisk med 6%. Är du nöjd med den siffran?
Jag är jättenöjd med den organiska tillväxt, speciellt när man säger att det är allt organiskt och att våra volymerna är stabil. Så det betyder att alla arbete vi har gjort den sista året att förstärka våra varumärken och investera mer i varumärken betyder att konsumenterna, även med de högre priserna, köper lika mängder produkter som tidigare. Så jag tror det är en jätteviktig budskap för oss idag.
Jag vet inte om det man ska vara lite sur här, så påsken inträffade ju första kvartalet, så det haltar ju kanske jämförelsesiffrorna. Påsken är väl en viktig högtid för er, gör det liksom att den underliggande tillväxten kanske inte riktigt är så bra då om man justerar för påsken?
Ja, påsken är viktig för våra Candy King försäljning i Sverige, men faktiskt i de andra länderna är påsk inte som en jättestort godis tillfälle, och vi har många flera länder än Sverige, så det har en viss effekt, och speciellt inom Pick & Mix är jättenöjd att Pick & Mix också gör en EBIT-marginal nu för 7%, så det har vi inte sett. Och det är en bevis att vi är på väg till våra långsiktiga mål, och speciellt den långsiktiga mål inom Pick & Mix från 5-7%. Så det går bra. Men en påsken hjälper i Sverige, men det är inte så stort i de andra länderna.
Jag förstår. Kostnaden och er förmåga att höja priser har varit en följetong för Cloetta naturligtvis. Nu noterar vi att inte minst kakaopriset som är viktigt för er fortsätter att öka. Och ni har varit tydliga med att föra över de här på kunder, men inte för mycket, men lagom. Kan du beskriva det lite? Det finns en lag här som man kanske kan förvänta sig bättre marginaler i takt med ni för över priser, eller hur?
Nej, alltså hur det funkar, så först är det vansinnigt vad händer med kakao, men det går upp och upp, och vi fortsätter med vårt strategi att vi höjer priserna på den absoluta nivå. Så går kakao upp med en krona i en produkt, då höjer vi en krona till våra kunderna, men det finns alltid en viss fördröjning både uppåt och neråt. Så där nu är det en effekt med kakao som har gått upp, att vi inte hinner att omställa våra priserna på en dagligt sätt. Så det finns en 3-6 månaders fördröjning med annonsering, förhandling med kunderna. Så ja, det har en påverkan. Men samtidigt ser vi också andra råvaror som hjälper oss en lite. Så det är en balansgång mellan de två. Men helt säkert har kakao en påverkan just nu. Men vi hanterar det som vanligt. Och som sagt, det är jätteviktigt att vi säger att våra produkterna säljs i samma mängd och volym som förra år.
Det kom ju en nyhet häromdagen om att ni stoppar, som ni skriver då, hundratals ton av ert chokladgodis på grund av att den kanske innehåller förorenad palmolja. Ni har varit lite sparsamma med information kring finansiella effekter och hur mycket volym det här handlar om. Mm. Kan du berätta någonting mer om det nu, idag?
Nej, jag kan bara säga att jag är stolt över våra kvalitetssystem. Att vi har en fantastisk track and trace system. Så när vi hörde att det fanns en spår av en ämne från en olja som används i lantbruksmaskinerna, att vi omedelbart kunde stoppa den produkterna. Vi hade en bra diskussion, flera diskussioner med Livsmedelsverket, för den ämne är inte farlig, det är inte reglerat. Det är bara om man skulle äta det över många, många år i större mängder att det är någonting man undersöker. Så även när det inte är reglerat har vi tagit vårt ansvar och sagt nej, vi stoppar den produkterna. Så jag tror det är igen någonting som sitter i våra värderingar och i våra kvalitetssystem, att vi vill alltid säkerställa den den kvalitet i våra produkter, att konsumenten kan bli lugn när de konsumerar våra produkter. Så hur mycket är det? Det är flera hundra ton, så det är mycket. Men samtidigt har vi sett en reservering från den kostnader i den kvartal 1 resultat som ni idag har sett. Så det är inte en enormt påverkan på vårt resultat. Hur mycket det är precis, det vet vi, men vi sitter i en diskussion eller en diskussion med den leverantör som har levererat den råvaran till oss och söker skadestillstånd. Så jag tror det är oklokt att berätta nu hur mycket det precis är innan vi har klarat av en avtal med dem om det.
Men får jag ändå fråga vilket typ av skadeståndsanspråk ni gör och vilken leverantör den var?
Nej, det skulle bli lite dumt att berätta vilken leverantör det är, för att då vet alla konkurrenterna också omedelbart var vi köper våra produkterna. Men självklart, när en leverantör, och det händer ibland inom matproduktion, när en leverantör levererar någonting som är inte 100% i våra krav, ja, då söker vi skadestillstånd, för att det är inte okej när det händer. Och jag tror att de förstår det också, att det var inte okej. Så det är en löpande diskussion som, om vi vet mer, ska vi berätta om det.
Jag har också någon fråga kring det där, Henry. Är det liksom över nu? Kommer det vara brist på choklad i butikerna här framöver? Eller så att säga, kommer konsumenten märka de här problemen på något sätt? Eller hur?
Låt oss säga så här, att det fanns tidningar som skrev mycket om det, som det skulle bli en totalt stopp eller katastrof. Men vi levererar produkterna. Så vi har inte haft en försäljningsstopp. Så det är en begränsad del av produktionen och en begränsad... Det var 5 batcher som det heter, som inte var 100% upp till scratch. Så det har vi lokaliserat och blockerat, och vi har försett försäljning. Så det kanske blir att vi inte kan göra de promotions som vi hade planerat på alla produkterna. Men nej, vi säljer och producerar, och det är en isolerat problem.
Stort tack, Henri du Sauvage Nolting, för att du var med oss och kommenterade Cloettas första kvartal. Intressant information där, måste jag säga. Också intressant att notera att Cloetta stiger på börsen idag, men det finns många andra aktier att hålla ögonen på. Eller hur? Vi går till marknadsstudion.
Ja, nu muntrar till på Stockholmsbörsen, så stiger 0,7%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Kinnevik i toppen som stiger 4%. Men även Electrolux är upp och stiger 2,5% på sin rapport. De gjorde ju mindre förlust än väntat. Och där har ju även vd Jonas Samuelsson meddelat att han kommer lämna posten vid årsskiftet. Går vi vidare på storbolagslistan så ser vi även SKF här i toppen som stiger 2,5%. De hade ju lägre omsättning men högre marginal, och därmed högre resultat än väntat. Även Nibe stiger över 2%. I botten däremot på storbolagslistan så hittar vi Hexagon som backar 4% på sin rapport. De ökade ju omsättningen och resultaten men rapporterade något under förväntan. Och Traton är upp 7,5%. Det var ju rekordresultat för Scania, och tyska ägaren Traton hade även de ökad omsättning och resultat på helheten. SCA hade sämre omsättning och rörelseresultaten befarat, men höll upp marginalen, och aktien däremot den backar 2%. Lika mycket backar Holmen som är ner 2,5%. Deras resultat däremot sjönk mindre än befarat. Medical rapporterade resultat och omsättning över förväntan. Aktien stiger nästan tvåsiffrigt och upp över 9%. Spel- och bettingbolaget Betsson levererar en klart högre vinst än väntat, och aktien stiger tvåsiffrigt upp 13%. Tvåsiffrig rörelse ser vi även i Hexatronic som backar nästan 13%. Fiberkabelsbolaget halverade resultatet. Och minskande orderingång och resultat för Mildarf som backar 4%. På rekfronten så kan vi se att Husqvarna stiger lite drygt 3% efter att de har fått köpstämpel av Jefferies. Men i kort så ändå en ganska munter Stockholmsbörs som stiger 0,7%.
bara två.
Stort tack för det, Sofia. Ja, men vi ser ju ganska stora rörelser ändå här. Saab har gått från en uppgång till en nedgång.
Ja, det har det. Och det som var så att säga, frågetecknet som vi lyfte fram där, det är ju kassaflödet som är 5 miljarder sämre. Sen säger ju vd då till oss att prognosen om positivt kassaflöde kvarstår, men det är klart att det var en väldigt stor avvikelse mot förra året. Och det är kanske det som, jag vet inte om de har pratat med, börjat prata på analytikerkåls och sånt nu, men den har vänt ner. Men det har varit likadant. Jag ser Enkon här, verkstadsbolaget, var ju ner inledningsvis och sen var den upp 10%, så det blir väldigt mycket och sådär. Och jag tror att man får läsa hela rapporterna. Läser man bara lite av en rapport så kan man få en helt annan bild än om man läser liksom lite mer av rapporterna. Och i Enkons fall så tror jag att man liksom, när man såg liksom att vinsten var ner 70%, men så såg första raden och då såg det inte så roligt ut, men så tittar man sen att orderingången faktiskt sekventiellt börjar bottna nu, och då kanske det över för en konstdel, den här nedgången som de har haft under lång tid. Så det är så där, den som håller sig kvar på kraftiga minus är ju Hexatronic då, 12%. Tittar man på Nelly som vi intervjuade bara för några minuter.
Nej, Boost intervjuade vi.
Boost intervjuade, förlåt, då ska jag inte prata om det.
Men vi kan prata om Nelly också, det är ju samma
den,
sektor.
Ja, precis, det gjorde vi. Den går betydligt sämre än Boost, för den är ner 11%.
Mm. Det jag fastnade vid, Uffe, är att du inte har läst alla kvartalsrapporter av de bolag som har kommit med rapport denna morgon och som har intervjuats.
Men ska man kommentera Cloetta också, eftersom jag hade Henry här, så är den upp 4%. Har mycket att göra med att den tappade i veckan här, plus att den har ju gått dåligt jättelänge. Men det där är ju en osäkerhetsfaktor med den här påsken. Jag tyckte inte vi fick riktigt bra besked hur mycket påskeffekten var. Vi fick tydliga besked på påskeffekten från banker och sånt än vad vi fick faktiskt på Cloetta här. Men man ser ju att det är lösgodiset som mer än det fördubblar vinsten som gör att vinsten ändå håller uppe på i stort sett oförändrad nivå, medan chokladet är ner rejält. Jag tycker det är ett billigt bolag, jättebilligt bolag, men jag tycker inte, givet att påsken fanns i Q1, så är sådär. Jag trodde inte den kanske skulle stiga så.
Mm. Ett bolag som inte stiger, det är Mildef som tillverkar taktisk IT och stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin. Där redovisar man ett justerat EBITDA-resultat på 8,7 miljoner kronor. Det här är klart sämre än jämförelsekvartalet, och det här motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 3,7% mot tidigare 12%. Rörelseresultat på EBIT-nivå blev minus 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ rörelsemarginal på 2,9%. Och jag säger välkommen till vd Daniel Ljunggren. Det här är ju ett tufft kvartal om vi ser till siffrorna. Hur kommer det sig?
Man kan väl säga så här, att vi dels är uppe mot ett tufft jämförelsekvartal. Q1 23 var ett väldigt starkt kvartal för oss, och vi har länge och under flera gånger betonat slagigheten i försvarsindustrin och den branschen som Mildef verkar i. Och detta är ännu tydligare för ett bolag som är lite mindre i försvarsindustrin, att det är en hög slagighet över enskilda kvartal. Så att man behöver se Mildefs finansiella utveckling över lång tid. Där tycker jag ändå att trenden är rätt. Även om vi såklart alltid vill göra starka enskilda kvartal, så får vi räkna med att det ibland blir kvartal som är som Q1 här i 24.
Men du skriver ju också att Q1 präglas av fördröjda säljprocesser och att orderingången därför inte avspeglar underliggande efterfrågan. Vad är det som gör att processerna drar ut på tiden? Och kanske en följdfråga på det är liksom hur mycket orderingång blir sedan faktiska ordrar?
Jag kan börja med den första frågan. Det är ju så att vi har ju nu kunnat visa här i april att orderingången har ju kommit, och de här fördröjda säljprocesserna som jag har pratat om kan vara av många olika anledningar i de enskilda fallen. Men vi har ungefär en smör- och brödorderingång som är på de 215 som vi levererar här i det första kvartalet. Sen behöver det att det kommer några av de större orderna, och våra slutkunder så att säga, de bryr sig inte så mycket om kalenderkvartalen, utan de placerar orderna när de tycker att tajmingen är rätt. Och det blev så att i det här kvartalet så sköts rätt mycket in på det första, eller på det andra kvartalet. Och början på det andra kvartalet har vi visat, och vi har annonserat ett par trevliga order då. Så det är den verkligheten vi sitter i, och det får vi förhålla oss till.
Daniel, Pontus Rin hoppar in här. Det är väldigt intressant, ni får ju väldigt stora ramavtal då med olika länder, och de här ska väl betas av då i aktuella ordrar. Och man undrar ju varför omsätts de inte i högre takt till ordrar? Är det liksom konkurrens, att de har ramavtal med flera, eller beror det på andra saker? Alla måste ju jacka upp sin försvarsbudget. Många länder behöver ju det, så man skulle kunna tänka sig att det var mer drag, så att säga.
Ja, men det är absolut, kan jag förstå att man tycker det. Men det fungerar lite. Det är en väldigt milde för ett sensiktigt bolag, och vi ser nu att de stora försvarsbolagen får väldigt mycket order en gång. Och det tar tid innan det ripplar ner till underleverantörerna. Det här har ju tagit betydligt mycket längre tid än vad många har trott. Och det finns en tröghet i systemet som man har missbedömt lite hur lång tid det tar. Så att min bedömning är att vi har inte förlorat order, men de har förskjutits framåt i tiden. Och det här är, försvarsindustrin är just nu en hel ekomiljö som måste ställas om till någonting. Man har dragit ner under 25-30 år, och nu helt plötsligt så ska man snabbt ställa om till kraftig tillväxt. Det kommer att ta ett par år innan den här ekomiljön har ställt om sig till det vi ska se framöver.
Jag undrar, apropå ramavtal, är det flera sådana nya i kvartalet. Hur mycket lever ni liksom på gamla kunder, och hur mycket nya får ni in i siffrorna?
En hel del nytt i siffrorna också, men vi har en kundbas som inarbetar sedan mer än 25 år tillbaka. Och inom försvarsindustrin så är ju antal kunder ändå ganska begränsat. Så att jag skulle säga att de större kunderna som vi vill ha i vår kundportfölj, de finns där, och de står för den stora plattformen. Sen så kryddar vi det med lite nya kunder.
Till sist då, jag vet ju att du har sagt att det är slagit mellan kvartalen. Sverige har ju nu gått med i NATO. När spår du att det avspeglas i era siffror?
Det är svårt att bedöma. Jag såg också att försvarsberedningen kom med sitt uttalande här på morgonen och pratar mycket om 2,6% BNP över tid. Mycket ska gå till armésidan, vilket träffar mildet väldigt, väldigt bra. Så att jag är positiv att det kommer att vara goda utsikter under lång tid framöver. Däremot är det svårt att säga exakt när den här flaskhalsen lossnar lite grann, om det framförallt på kvartalsbasis. Men tittar man in på slutet av 24, början av 25, då tycker jag definitivt att saker och ting ska röra sig i rätt riktning.
Jag måste bara följa upp min sista fråga. Det gäller resultatet, och minusresultat på rörelseresultat. Vad beror det på? Har ni liksom överkapacitet då som står och kostar, eller varför har ni inte kunnat följa resultatet med omsättningen?
Det är ju så att hela den här rörelseresultatsförsämringen kommer ju från en minskad försäljningsvolym, så det är topline som spökar. Och där har detta varit ganska mycket i linje med ledningens förväntningar första kvartalet. Vi planerar att leverera när kunderna vill ha grejerna, så att säga, och det är därav som vi då ser den här rörelseresultatet. Jag tycker att bruttomarginalen är bättre än vad den var i Q1, 3 procentenheter bättre än vad den var i Q1 förra året. Kostnadskontrollen är god, den utvecklar sig marginellt uppåt, men det kan man ju förvänta sig efter 2 goda år och fortsatt tro på framtiden. Så det är topline här i ett enskilt kvartal som ställer till det lite för oss, och det är inte jag så värst orolig för om man tittar långt framåt.
Stort tack Daniel Ljunggren för att du var med här i Börsmorgon. Och klockan börjar ju närma sig avrundning, men Ulf, innan vi gör det så tänker jag att vi ändå ska försöka summera morgonen. Vad tar du med dig, och vad tycker du är viktigt att highlighta?
Att nu har det varit några dagar med väldigt stora rörelser, rejäla rörelser, större rörelser än förra än rapportperioden började, vilket är lite märkligt, för man kan tänka sig att marknaden liksom börjar liksom justera sina prognoser lite utifrån tidigare rapporter. Men det är stora rörelser, det är slagighet under dagen. Det man tar med sig är att det är ganska varierat, det är så att Det är inte så stora skillnader mellan bolag, men det får ganska stora kurseffekter, och det har varit viktigt det här kvartalet från verkstadsindustrin att hålla uppe marginalerna, och lyckas man med det så belönas man, misslyckas man så belönas man inte, utan tvärtom straffas ganska hårt. Det är väl det. Sen så är det ju, Betsson är ju som sagt var nu är dagens vinnare här, och det är begripligt med tanke på den vinstökning de hade då, optimism. Annars så, ja, det är spännande. Det är mycket som händer.
Nenemoja noterar Electrolux som vi pratade om för en liten stund sen var ju då stor vinnare. Har nu fallit tillbaka lite grann och så är det istället SKF som sticker ut med störst uppgång bland storbolagen 4%. Ska nämna det när vi ändå pratar om Electrolux att avgående vd Jonas Samuelsson är med oss lite senare. 10.25 tycker jag att ni ska slå på oss igen.
Det tycker jag. Och ska man ta liksom någon som sticker, det är inte världens största bolag längre, men det är ju Hexatronic som så att säga hade en riktigt svag Q4 och det följs upp av en riktigt svag Q1. Mm.
Ulf, stort tack för att du var med oss hela den här morgonen. Vi har kört sändningen 7.10. Vi har intervjuat ett dussintal vd:ar. Alla intervjuer finns på ditv.se naturligtvis. Men nu rundar vi väl av, Nike?
Det gör vi, men vi fortsätter med lite fler tittnings- och lyssningstips. För som sagt, Electrolux 10.25. Sen får vi inte glömma bort Autoliv som också kommer i eftermiddag. 12.25 kan ni se den intervjun här på DTV. Och sen det som vi absolut inte har pratat om, och jag ska inte tvinga er att göra det heller, men idag kommer ju också PCE-inflation från USA. Det blir viktigt också för marknaden, tänker jag, hur den kommer in. Det blir det ju mer om i Börskoll som startar klockan 2 och inflationssiffran kommer in vid 2:30. Nu tar vi helg.
Nu tar vi helg.
Tack.
Tack för det.
Hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.